Jo, det här med förberedelser. När vi tar hem någon kär vän så bjuder vi ofta in dem. Vi kanske bjuder på lite mat. Och vi gör ordning maten innan. Vi står inte och håller på med allting när gästerna kommer. Det är färdigt. Vi har städat lite. Vi kanske har dukat upp och vi har väl duschat lite och satt på fina kläder. Allt för att hedra gästen. Eller kanske vi gör det bara för att vi inte vill visa att det är ostädat hemma hos oss ibland. Men det vill vi inte visa utåt. Så det kan ju finnas lite olika motiv. Men i varje fall standarden är det att ska det komma en gäst och ska det komma en händelse så förbereder man ju. Vi tycker liksom att det är så självklart att man ska göra det. Så vi tänker inte på att vi förbereder. Men varför förbereder vi då? Vill vi liksom visa vår bästa sida utåt? Vill vi hedra gästerna? Ja, var och en må ju pröva det här själv. Det är bara så. Det finns många motiv till det här. Jesus var också en som förberedde alla viktiga steg som han skulle göra. Fadern förberedde Jesus. Alltså, fadern hade ungefär 4 000 år. Ja, tiden lämnar vi där hem. När fadern hade bestämt att någonting skulle krossa ormens huvud. Och det är ju också faderns kärlek, alltså faderns offer. Det är många som går och funderar på det här offret som Jesus har gjort för oss. Det finns ju en förebild på henne som symboliserar lite av vad en fader kan gå igenom. Man tänker det att Jesus Kristus, han är Guds enfödda son. Denna enda son är ju högt älskad av fadern naturligtvis. Och han skulle offras. Alltså det bästa som Gud fadern hade, det offrade han för att vi människor skulle få vår synd förlåten och vi skulle bli blodrena. Alltså det bästa han hade. Abraham gjorde likadant med Isak. Vilken oerhörd kamp det var. Och det är inte så att Abraham verkligen ville offra sin egen son. Han hade ju bara Isak här. Så då funderar han kring fadern naturligtvis. Vad är du för en konsten? För först får jag grabben och sen ska jag offra han. Som ett lamm. Och för fadern så räckte ju det liksom att han såg att förberedde sig ärligt. Han tog ut Isak. Han tog med sig en lämplig kniv. Han samlade ihop ved. Och så han tände eld på veden och så. Så att det skulle kunna bli ett offer i det där. Och där avbröt Gud honom. Du behöver inte. Jag ser att du är beredd att göra det. Men det offret behövdes inte. Men det är lätt att tänka sig liksom vilken vånda hade inte Abraham. Men det där är också en förebild för att vi ska förstå Guds faderns kärlek till oss människor. Han älskar oss så högt. Så att han var beredd att offra sin egen son. Och dessutom så vet ju han hur den onde är. Och han vet att Gud fadern vet att det behövs som väldigt kraftfullt för att övertyga människan om att jag älskar dem. Och så vill rädda dem. Det finns många sådana här grundmoment i det där. Men det finns en fader med i det här. Den enda som ska kallas fader. Det är Gud fadern. Ingen annan. Ingen präst. Ingen påve. Inga. Ja, som man pratade om förra gången. Ordet är tydligt. Vi ska inte kalla någonting annat fader. Men ändå är det vissa som vill göra det. Sen kommer Jesus ner på jorden här. För att korsfästas. För att offras. Han skulle alltså bli detta fullkomliga offer. Som egentligen är till för att övertyga oss. Hur oerhört stor faderns kärlek är till oss. Och hur oerhört stor Jesu kärlek är till fadern. Som villigt gick genom plåga och döden. För vår skull. De hade ingen egen vinning på det där. Det var för vår skull. Och det där är ett uttryck för Guds kärlek. Och därför kan vi förstå när det står att Gud har först älskat oss. Annars hade vi ingen kärlek att älska andra med. Så kärleken är Gud och kommer från Gud. Gud har först älskat oss, och det har han verkligen bevisat och visat. Sen är sonen då, Jesus, gick ner på jorden. Så lämnade ju han sin gudom och blev mer som människa. Men han var ändå fullt Gud och fullt människa här nere. Han använde aldrig sin gudomliga makt till att skydda sitt eget på något vis. Han använde bara den kraft och makt han hade till att göra det bästa för andra. Inte sig själv. Han ville inte bli någon kung. Han byggde inga palats, inga slott åt sig. Han byggde inga stora kyrkor för att hedra honom. Han byggde inga statyer över sig själv. Inga målningar av han finns. Han tänkte verkligen inte på sig själv. Men han hade all pondus, all makt som behövdes. Det fanns inte en demon som kunde stå emot om Jesus sa någonting. De lämnade omedelbart det fäste de hade fått i människan. Så han hade verkligen Guds kraft med sig. Han är ju Gud själv, så varför inte? När det närmar sig påsken, då börjar Jesus att veta om, eller han har ju vetat hela tiden. Men det blir ju naturligtvis viktigare för han också. Nu är det snart dags. Och vad gör han då på samma sätt? Han tänker inte på sig själv. Hans kamp består i Getsemane mot djävulen i att inte låta sig övertalas till att hitta på någon annan väg. Utan hålla fast vid den väg som Gudfadern har tänkt att han skulle ha. Det var hans kamp. Djävulen frestade ju Jesus också vid olika tillfällen. I sånt som gör att sånt som behagar människor. Att du ska vara stor, märkvärdig, mäktig. Du ska få folkskarorna med dig. Jesus gick aldrig med på något sånt. Han fortsatte vara en person som var skadad synligt av sjukdomar och prövningar och svårigheter. De bilder vi har av honom, de är idealiserade. Det står nämligen i Bibeln att hans utseende kunde inte behaga oss människor. Han var alltså vanställd till sitt utseende. Men så det inte ens det var någonting som skulle få locka och dra. Utan det fanns någonting större i allting. Och det är denna kärlek, denna omsorg och denna omtanke och omvårdnad om oss människor som Gudfadern på alla sätt visar. Inför påsken, då kommer de med olika förberedelserna som visar så mycket av hur Gud är och så vidare. Jag tänkte läsa några sådana ställen. Vi kan titta på Markus 14. Markus evangeliet 14 kapitlet. Och den heter då den sista påskalamsmåltiden. Markus evangeliet 14 kapitlet och 12 versen. Och så läser jag ett antal versar framåt. På första dagen av det osyrade brödets högtid, när man slaktade påskalammet, frågade hans lärjungar honom: vart vill du att vi ska gå och ställa i ordning så att du kan äta påskalammet? Då sände han två av sina lärjungar och sa till dem: gå in i staden. Där kommer en man som bär en kruka vatten att möta er. Följ honom. Och där han går in ska ni säga till husets ägare: mästaren frågar, var är rummet där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er ett stort rum i övre våningen. Det är ordningsställt och färdigt. Red till åt oss där. Lärjungarna gick och kom in i staden och de fann att det var som Jesus hade sagt dem. Och de redde till påskalammet. Här förbereds alltså påskalammet. Påskfirandet. Jesus själv har förberett det. De märker väl här att han skickar två lärjungar att förbereda det som redan är förberett. De går verkligen med förutberedda gärningar. För de hade nog uppfattningar. Nu följer vi den här killen med vattenkrukan och ser vilket hus han går in i. Ja, det var precis som Jesus hade sagt. Det var så. Och så gick de in, mästaren, och frågar. Och jo, det var precis så. Och så gick de upp till övervåningen. Och då finner de en stor sal där. Det är allt förberett redan. Påskalammet fick de fixa till då. Men det var förberett. Och det här är att gå i Guds förberedda gärningar. På samma sätt som Jesus Kristus gjorde, gick i Guds faderns förberedda gärningar. För han var inte så kul som ska korsfästas. Men han gjorde det ändå. Lärjungarna däremot, jag kan ju tänka mig, hade jag varit med, jag har bara jublat över Guds storhet. Alltså du visste att det skulle gå en kar här med en vattenhink. Och jag behöver bara följa honom så hamnar jag rätt. Hur kan du veta det i förväg? Och så kommer vi till en kar som du kanske aldrig ens har träffat. Och han har ändå blivit inspirerad till att förbereda för mästaren och hans lärjungar på skalammet. Hur går det till? Ja, det går till för att Gud har bestämt så. Men det är verkligen en förberedelse som heter duga. Jag ska fortsätta att läsa här. Och då hoppar jag till den första nattvarden då. Den 22 versen. Medan de åt tog Jesus ett bröd. Tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa det. Tag, detta är min kropp. Och han tog en bägare. Tackade Gud och gav åt dem. Och de drack alla ur den. Och han sa till dem, detta är mitt blod, förbundsblodet som utgjutet för många. Amen, säger jag er, jag ska inte dricka av det som vinstocken ger förrän den dag du jag dricker det på nytt i Guds rike. När de sedan sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Jag tänker inte liksom hålla någon nattvardstal, men utan bara påpeka så här att Jesus förberedde evangeliet här. Jesus förberedde liksom den lära som lärjungarna skulle gå ut med. Och då måste det ersättas det gamla till det nya. För det är ett nytt förbund, det frågan om, som Jesus kommer med. Och då säger han, tag och drick. Detta är mitt blod. Ja, katolikerna har väl kanske förvanskat det här för att de liksom tror att prästerna kan förvandla det vinet faktiskt till Kristi blod. Ja, det behövs inte, och det är ju bara helt fel när de gör det. Sån magi är inte Gud med på. Så, men vad är det Jesus säger? Jo, det fanns blod med som begynnelsen till att påsken överhuvudtaget startade. För det var alltså det blod som man skulle stryka på dörrposterna så att dödsängen gick förbi när det hände tidigare, när man skulle befrias från Egypten. Det blodet ströks på dörrposterna. Det var räddningen alltså. Nu säger Jesus, detta är mitt blod. Alltså man gjorde, firade påsken på ungefär samma sätt. Men det här momentet kom till. Nu är det mitt blod det frågan om. Det är inte lammets blod ifrån Egypten. Det är mitt blod som offras. Och det är till er räddning. Då går dödsängen förbi oss. Brödet pratar inte så mycket om. Det tar tid här. Men just blodet. Så vi ska inte gå och tro liksom att Jesus säger åt dem här, detta är mitt blod. Han tänker inte låta oss bli några kannibaler. Eller vampyrer. Utan det har ett symbolvärde. Och varje gång vi tar nattvarden så ska vi göra det till hans åminnelse. Och då dricker vi alltså av vinet. För Jesus själv säger, jag ska inte mer dricka av vad druvan ger. Så vi behöver inte inbilla oss liksom att vi ska tro att det är Kristi blod. Men alltså, när vi kommer ihåg Jesu gärning så aktiverar det saker. Så att hans korsdöd blir verklig för oss. Det är därför vi ska ta nattvarden och så på allvar fullt ut. Det kan medföra väldigt, väldigt mycket gott mysterium och under kring nattvarden. Inget tvekan om det. Men det händer inte på att jag utför någon magisk rit. Det vill säga jag dricker en grej och äter en grej. Det har inte med det att göra. Utan det har med min tro att göra på korsets verklighet. Det är det som är det frågan om. Nåväl. Här förbereds påskmåltiden. Som sen då används för att förbereda evangeliet. Och Jesus är verkligen noggrann alltså. Men vi tänker inte alla gånger i att det här är en uttänkt förberedelse för det största som mänskligheten hittills har fått upplevt. Men det förbereds här av Jesus. Men han gick inte att tala om det för folk. Och det behövde inte, för de här var ju lydiga han, så han behövde inte förklara alla detaljer. De gjorde som han sa bara. Punktligt. Och då blir det bra. Och sen då tar jag fram vers 27 i Matteus evangeliet 14 kapitlet. Och då ska heta det här: Jesus förutsäger Petrus förnekelse. Ja, det är helt rätt. Bibelordet kan visa och betyda någonting kring det. Men det går att läsa mer. Jag kan ju ha sagt er att bibelord kan ha 8, 9, 10 dimensioner. Jag ska läsa en dimension till samma bibelord, så får ni förstå att det är sant. För det står så här: Jesus sa till dem: ni ska alla komma på fall. Det står skrivet: jag ska slå herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då sa Petrus till honom: även om alla andra överger dig ska inte jag göra det. Jesus svarade: amen säger jag dig, just denna natt innan tuppen har gått två gånger ska du tre gånger ha förnekat mig. Men Petrus försäkrade ännu ivrigare: om jag än måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Så sa även alla de andra. Okej, det här är någonting som på samma sätt som Jesus visste om. När ni ska förbereda påskmåltiden, gå in i stan, kolla efter en kar som bär på en hink vatten och följ. Han visste i förväg hur det skulle vara. Det här är likadant här. Han visste i förväg att Petrus skulle förråda honom. Han visste det. Och det är klart, ska jag bli sur på Petrus då? Nej, men Gud vet att så här ynklig är vi människor. Vi kommer att misslyckas, vi kommer att göra fel ibland. Men inte det som är det viktiga. Det viktiga är vad Jesus kommer att göra här strax. Han ska ju strax korsfästas för att all synd ska bli förlåten. Och en av dem som verkligen grät bittert, och det är en läkedom i det, att gråta bittert, alltså när sanningen uppenbaras över hur ynklig man är, det var ju just Petrus. Så vart han ju kyrkans, eller åtminstone Jerusalem kyrkans grundare kan man säga, kristna grundare. Men vad säger ordet mer? Är det inte någonting som förbereds här också? Alltså det här att Paulus förnekar, det är ju ingen förberedelse. Jesus har bara tittat framåt i framtiden och sett, ja, så här kommer han att göra, punkt slut. Det kommer bara bli så. Men det var någonting annat från 27 versen. Jesus sa till dem: ni ska alla komma på fall. Det står skrivet: jag ska slå herden och fåren ska skingras. Okej, så långt allt väl. Här ser också Gud att det här kommer att ske. Och är det här något sätt att förbereda folk på? Man vill väl liksom gå och dunka dem med ryggen och ingjuta mod i dem. Nej, men Gud, Herren, han vet att sanningen gör människan fri. Så de förbereddes på att ni kommer alla att falla. Det är ingen överraskning för mig, säger Herren. Och så säger han så här: men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Där har du trösten. Det är inte hopplöst. Om du så liksom kommer på fall från hela Gud, hela kristendomen, hela allting, så kan det leda till någonting bra. Det är aldrig hopplöst. För Jesus ska ju uppstå och sen ska han gå före dem och leda dem till Galileen en gång då. Men det har ju redan skett för oss kristna idag. Det är aldrig hopplöst. Hur avfallet det än är. Tänk dig de här personerna här som ska komma på fall. Tänk dig på Petrus som har vandrat med Jesus under lång tid. Ändå förnekar han. Och så ynklig är vi människor ibland. Vi är stor i orden tills det verkligen gäller alltså. Ändå får vi förlåtelse. Så här förbereder alltså Jesus lärjungarna för den verklighet som snart ska inträda. Nu är den nya tiden inne. Efter korset är det ju så. Evangeliet kommer. Och i slutet på Matteus evangeliet så står det ju också: gå därför ut och gör alla till mina lärjungar. Så att en ny tid har kommit. Den har inte startat nu. Det som har hållit på att starta nu, det är ju sista tiden. Den nya tiden, alltså det nya testamentet, det startade ju här. Och har varit igång ett par tusen år. Så Och Jesus har förberett allt det här. De har alltså sett att Jesus förberedde påsken för att kunna förbereda evangeliet. Och han förberedde lärjungarna att klara de svek de skulle göra. Och bedrägeri blev det egentligen då när man förnekar någon. Och att de ändå skulle få bli förberedda och få reda på att ja, men jag kan ju uppstå, tappa inte hoppet. Och sen ska jag gå före er till Galileen. Han förberedde precis allting hela vägen. Finns det annat som Gud förbereder? Ja, Gud förbereder precis allting. För alltid när du går med Gud, när du går med Gud, när du går på egen kraft, då får man chansa ganska mycket och hoppas att det blir bra. Men när du går med Gud, då kan du få, nu pratar jag ur egen erfarenhet igen, det är där jag har myntat det här uttrycket. Alltså när man går med Gud, då går man bara dit Gud har sagt. Jag vill inte bekymra mig en millimeter om hur ska det gå till. Det är 8 personer här som liksom måste omvända sig på start. Och hur ska detta gå till? Ska jag in, då kommer jag kasta ut med bara. Ja, men när du kommer dit, då är det bara som att trycka på en knapp. Sen händer resten. Du får bara beskåda vad som händer egentligen. För det är Gud som är aktiv, inte du. Och då blir det bra. Då blir det verkligen en omvändelse som behöver göras. När Guds tid är inne. Om du då går med Gud, så kommer du att vara lydig som de här. Gå in i stan nu. För det är nu det går en kar där med en vattenhink som är på väg till det huset. Inte om en timme. Inte imorgon. Det går nu. Och då gör man det. Så att tiden spelar väldigt stor roll. Annars har de ju missat den med karen. Då har de ju missat hela huset där påskmåltiden skulle ha varit. Jag tror inte att evangeliet var i fara, men visst, en händelsekedja hade kunnat satsa igång här då med mänskligt tänkande. Nu är Gud större än mänskligt tänkande. Hade de misslyckats så har det blivit ett evangelium ändå. Det var så. Nåväl. Sen kommer vi till en fin sak. Den finaste sak som jag nästan aldrig är i. Jag vet inte varför, men nu ska jag vara där. Det höga visan. Alla karar och tjejer ler lite på varandra. Vet liksom att höga visan, det är ju fint. Ja, och när jag varit nyförälds, då läser jag bland annat höga visan. Och jag hade ju läst mycket gamla testament, och då blir man så trött på släkthistorier. Och det är mycket ond historik, tycker man. Och så kommer man till höga visan, och då förändras tonen. Och så tänkte jag så här, ja men, här är det en kar och en kvinna, det är väldigt mänskligt. Man får alltså vara så här. Så jag började faktiskt att förstärka min förmåga att ge komplimanger till kvinnor. För jag tycker hela höga visan var ju en lång kärleksförklaring mellan man och kvinna. Det startade faktiskt här. Och jag har fortsatt att hålla till det, även om jag liksom får hålla igen lite ibland. Jag håller inte igen mot min fru. Men jag tycker det finns andra kvinnor som man kan gå till komplimanger också. Utan att man har några felaktiga syften. Jag har bara mött Gud. Men det handlar inte bara om man och kvinna här. Det handlar egentligen om Gud och församlingen, kan man säga. Och då, när vi läser det, då står det så här. Höga visan, 2:10. Bruden anför brudgummens ord. Det är alltså bruden som tala här, inte brudgummen, men det är hans ord. Hon reciterar honom eller anför honom då. 10:e. Min vän börjar tala. Han säger till mig: stå upp min älskade, du min sköna, och kom. Du ser, vintern är förliden. Regntiden är över, den är förbi. Blommorna visar sig på marken. Sångens tid har kommit och törturduvans röst hörs åter i vårt land. Fikonträdets gröna frukter, ja, de skiftar färg. Vinstockarna står redan i blom, då sprider de sin doft. Stå upp min vän, min sköna, och kom. Vackra ord. Det här kan vi utan att fundera på föra över som Guds röst till sin församling. Stå upp min vän och kom. Jag kommer snart och hämtar dig. Och då, för att förstå det, eftersom det gamla testamentet, så är det ju den judiska traditionen så att när man gifte sig först förut, så trolovades man först. Och rabbin var ju med och så vidare. Sen försvann ofta karln en tid. Oftast hem till fädernes gården, fadershuset. Och det gjorde han för att han skulle förbereda det nya hemmet som det gifta paret sen skulle bo i. Så han kunde vara borta kanske ett år eller 10 månader eller någonting. Men i allmänhet var det ett år av något skäl. Och sen när han var klar med det, vet hur Jesus är. Han har gått före till himlen, och vad säger han att han har gått för? Jo, han ska förbereda rum åt oss. Och när han är klar med det, ja, men då kommer han ju hämta hem bruden. Så det är liksom lite så det frågan om här också. Den judiska traditionen berättar här om vad Herren tänker göra snart. Att han kan komma och hämta hem bruden. När rummen är färdig och när tiden är mogen då. Vilken kärleksförklaring. Och då kallar alltså Gud oss, ganska fina ord egentligen. Om vi sen ser vad brudgummen då säger. Alltså Jesus till församlingen. Du, min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle, låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst. Ty din röst är så ljuv och ditt ansikte så skönt. Fånga rävarna åt oss, de små rävarna som fördärvar vingårdarna, våra vingårdar som nu står i blom. Min vän är min och jag är hans, där han för sin jordebet bland liljor, när dagen blir svald och skuggorna flyr. Kom då tillbaka, min älskade, lik en gasell eller en ung hjort på det kassiodoftande bergen. Ja, det är vackert. Alltså, det är liksom en av Guds källförklaringar till oss människor. Också detta. Är inte det här en förberedelse? Som Gud pratar om. Han förbereder att han ska komma och hämta sin brud. Och det är vi, alltså hans barn, som är bruden. Och han är brudgummen. Ja, det är inte så lång tid kvar. Jag vet inga datum eller så heller, men när man tittar på alla tidstecken så, ja, det kan ske precis när som helst. Så Gud förbereder allt möjligt. Och just nu håller han på att förbereda sin återkomst för att hämta hem sin brud. Vi ska till fädernes fadershuset nämligen. Det är där dit vi ska, och det är Jesus som kommer att hämta hem oss. Och hur ska man förbereda sig för det? Ja, du ska inte sakna oljeflaskan. Oljan är ju helig ande. Helig ande får du i närheten av Kristus och Kristi kors utifrån hans gärning. Som en gåva. Förstlingsgåva. Du kan inte förtjäna den. Det är alltså en gåva. Du kan bedröva helig ande så att han dras undan. Då är du verkligen utan olja om Herren kommer. Och det gör du på bästa och effektivaste sätt om du börjar på tillbe djävulen eller andra avgudar eller börjar på att idka andra religioner. Då bedrövar du den heliga anden så att han dras undan. Det är inte så att du är tvingad att följa Gud ens om du har heliga anden med dig. Gud, den heliga anden är väldigt känslig och märker liksom, är du på väg och hellre vill något annat, då tänker inte han vara vägen. Men om du vill liksom gå Guds väg och visa dig i ditt inre och med dina handlingar, så kommer han att stötta upp dig allting och vara inte bara nära dig utan också i dig. Alla människor har en ande. Det bästa vi kan ha är den helige ande. Och så vi ska vara rädda om den. Nu har jag varit inne lite på sånt här, den här uppmuntran som jag fick idag, liksom att bana vägen för Jesus. Ja, Jesus har redan kommit, det behöver inte jag göra, det gjorde Johannes döparen. Men vi är nu bra många på jorden som ska börja på bana vägen för hans andra ankomst. Och jag skulle vilja säga att egentligen är det prästerskapets uppgift. Men den nytestamentliga ordningen innebär att alla kristna tillhör prästerskapet. Det är det allmänna prästerskapet. Vi har fått, även om katolikerna säger något annat. De säger att det är bara de som får förmedla evangeliet, det är bara de som får tolka skrifterna. Det finns ingen frälsning utom genom katolska kyrkan till exempel, och så säger de. Och står för det också. Men Jesus säger ju någonting helt annat. Så det allmänna prästerskapet, det är alltså vi alla kristna. Och vi kan gott börja på förbereda, inte bara oss själva utan även, finns det någon människa som vi vet borde få höra om Jesus i tid? Gör nog det. Om anden leder till det, inte om jag säger det. Då går vi till uppenbarelseboken. Det är en liten fråga om hur man ska förbereda sig. Ja, jag har givet svar på det. Håll er nära Jesus. Låt den heliga ande vara levande i ditt liv. Då är ni tryggad. Bedröva inte anden. Han är känslig. Han är en han. Så han kan lämna er om ni inte vill ha med Gud att göra. Jag läser lite i brevet till Efesus. I Johannes uppenbarelse 2 kapitlet. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de 7 stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de 7 ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har provat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull. Och har inte tröttnat. Vilka beröm ifrån Gud själv. Men så kommer nästa vers. Men det har jag emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Då spelar det ingen roll vad jag har gjort för övriga gärningar. Tänk därför på varifrån du har fallit. Och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars om du inte omvänder ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Men det berömmer jag dig för. Att du hatar Nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Alltså det är Johannes som har skrivit det här. Inspirerad av den heliga ande. Och det är alltså Jesus som säger det här. Det är alltså Jesus som säger det. Men det berömmer jag dig för att du hatar Nikolaiternas gärningar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska ge ett äta av livets träd som står i Guds paradis. Ja, kära allihopa. Det är dit vi är på väg. Vi åt av kunskapens träd på gott och ont här nere på jorden. Och det har vi fått lida väldigt mycket för. Och jorden håller på att utplånas tack vare det. Vi ska få en ny himmel och ny jord. Vi är på väg till paradiset eller himmelriket. Och där kommer vi få äta fritt av livets träd. Åt alla som håller ut. Och att ett sätt att hålla ut är att inte gilla Nikolaiternas gärningar. Det betyder liksom inte att man ska vara snäll och tolerant mot precis allting som finns. För det finns saker som vill dra oss fel och som är så lurigt och bedrägligt. Så att vi bör hålla oss undan det. När Herren säger hat så är det inte det här känslomässiga hatet som vi människor använder. Som vi ser rött och bara vill döda eller förstöra. Nej. När Gud säger hat så betyder det att det är en prioritering. Att inte, jag älskar inte den där, alltså hat. Ja, det är på andra plats. Det är inte det första, det är inte det viktigaste. Det är inte det man satsar all energi på. Det är vad hat betyder. Så, men vilka är de nikolaiterna? Ja. Nikolaus kan man tänka sig att det borde finnas någon som man heter. Och jag har försökt att forska liksom efter rätta källor, men det blir för mycket trådar kring det, så att jag vågar inte hålla mig till någon där. Utan, och dessutom ska jag nog inte göra det. För vi ska se här att Nikolaiternas gärningar som Gud hatar nämns i evangelien också. Och då benämns det som Nikolaiternas lära. Så det är alltså inte Nikolaiterna själva som är det hemska, utan det är deras lära och deras gärningar. Så det intressanta är ju, vad är då Nikolaiternas lära? Vad är det vi ska undvika? Den heliga anden ska ju trivas hos oss hela vägen. Ja, Nikolaiterna, det är, för att göra det väldigt enkelt, eftersom klockan är lite mer nu. Så kan jag sammanfatta det så här att nikolaiterna, det är en skara män och kvinnor som gärna vill ha kontroll och influenser över människor och människogrupper. När du strukturerar upp allting till det så kommer du dit. Det är kontrollkrafter alltså. Och då är det frågan om, många som säger liksom att katolska kyrkan är nikolaiterna. Ja, katolska kyrkan är en blandning av väldigt mycket, bland annat nikolaiterna. Just den strukturen som har byggt upp det här patriarkala och totalitära systemet. För när kyrkan själv säger liksom att påven är Guds företrädare på jorden, det stämmer inte ett dugg. Det är en kupp och många tror på det. När de själva säger så att det finns ingen frälsning utom genom oss, så är det ett högmod som är skamligt att bära med sig. Och kommer att förleda många. Den här typen av makt att hålla kontroll över stora människoskaror har de också utövat med hjälp av nattvard och andra sakrament. När de har tolkat upp allting på ett felaktigt sätt. Jesus Kristus har sagt oss att vi kallade till frihet. Nu är vi protestanter så vi har ju blivit fri från en hel del från det katolska. Men inte ens protestantismen lyckades göra sig av helt med nikolaiternas gärning. Det är det som bygger upp stora organisatoriska strukturer i syfte att få in människor till sig. Och vad händer då? Man tänker så här. Hur många har kommit till kyrkan? Ja, miljontal. Hur många har kyrkan räddat? Ingen alls. Det är Jesus som räddar, inte kyrkan. Så när man bygger upp stora organisatoriska strukturer så kommer människor att tvingas foga sig in i ett redan färdigt system som gör att någonting blir viktigare än Jesus Kristus. Påven är ju Guds företrädare, det är han man ska lyssna på. Vi kan ju liksom inte våga be till Jesus direkt. Vi måste ha en medlare eftersom Jesus är ganska obarmhärtig och radikal. Så vi pratar till morsan istället, så blir hon vår medlare. Ja, men påven och Maria blir alltså, de står i vägen för Jesus. De hindrar den frihet som Jesus Kristus har kallat oss till och som vi får leva i. De stora organisatoriska strukturerna är de, alltså av religiös karaktär. De är alla inspirerade av detta som är nikolaiternas gärning. Om ni tittar på det här med frimureri, jesuiterna och så vidare och lite mer, så går det också ut på en sån här lite totalitär struktur alltså. Och som är hemlig, och man kan ju inte prata så mycket då, om man inte vet, men i varje fall de har den strukturen. Det har inte Guds församling. Jesus har inte kallat oss till sånt. Men nikolaiterna var ändå med. De fanns ju med här i Efesos. Så hur ska man då förhålla sig till detta folk? Ja, deras gärningar och deras lära kan jag gott hata. För det är ingenting som jag behöver. Jag har redan Kristi lära och Kristi gärning. Den gäller för mig. Det ska jag hålla mig till. Ingenting annat. Och detta, om man tänker sig en liten historia kring Sverige så här, att vi har inte alltid varit ett kristet land. Med våld och tvång var det kanske många som lät döpas och sånt där till kyrkan i varje fall. Men blev man frälst av det? Ja, det tvivlar jag på faktiskt. Men om de tog mot Jesus så spelar det ingen roll, då går det bra. Det är ändå han som räddar. När det har blivit riktigt liv, alltså det som vi kallar väckelser, så har det inte gått genom någon stor organisation direkt. Utan det är sånt här som har startat genom vanligt, enkelt folk. Bondfolk. Och det är så bibliskt när det är så. För när vi har pratat här om Petrus, Paulus, vad var det för folk? Ja, de var ju tältmakare och fiskare. Inget märkvärdigt. Är de som har gjort någonting som har hållit sig över 2000 år på den här planeten. Ingen annan som har lyckats med det uppdraget. Det var verkligen någonting. Men de var bara fiskare och tältmakare. Inte något krångla alls. Det enda liksom som de hade, som man kan säga ett plus i kanten då, en förmåga att vara lydig. Lydig sin gud. Och sen förstå att jag är ingenting, jag är bara ett redskap. Ja, men det är Gud som agerar då. Väldigt bekvämt och bra. Tänk de här lärjungarna som skulle gå in och förbereda påskmåltiden. De behövde inte sätta igång och städa. De behövde inte sätta igång och putsa upp och skaffa grejer och möblera om och någonting. Allting var redan färdigt. Jag säger inte liksom att det är bekvämt att vara kristen. Men jag säger att det omöjliga är lätt att ha att göra med när man är kristen. Och nikolaiternas gärningar, de finns implanterade överallt i alla våra religiösa system i Sverige idag. Frikyrkorna som var levande rörelser ett tag har blivit institutioner. Hur gick det till? Ja, nikolaiternas gärningar är fortfarande kvar. De pratar väldigt mycket om ordning och struktur och allting sånt där. Ja, visst. Men det gör ju inte Jesus. Han pratar om frihet och levande liv. Och liksom de friaste människorna du kan se, det är ju ett barn som nyss har lärt sig gå. Det går inte att gå omkring och hoppas på att det ska vara en massa ordning i husen när det sker. Man ska ju vara glad liksom att det är ett levande liv här. Ja, men det måste vi klara av i kyrkorna också. Alltså, hur såg det ut i första församlingen kring det profetiska? Vad säger ordet? Jag menar, idag så blir vi jätteglada om det kommer en profetia 2 gånger om året. Hör du, det var så mycket profetiskt så att i början. Det är ju viktigt. Så att de fick sätta upp lite ordningsföreskrifter där för att ja, till exempel, som profeter får bara 2 eller 3 framträda per gång. Det profeteras ju i alla deras samlingar så vitt och brett och hilt och dit. Så de måste strukturera upp det lite så att det blir möjligt att höra vad de säger då. Det var inte för att stympa det. Men om man tänker efter, hur såg det då ut i en församling när man måste ha så mycket regler? Var det så mycket som man måste hålla på så? Ja, det var faktiskt så mycket. Men så ser det ut i en levande församling. Det flödar. Och det är klart att om jag går och sätter mig liksom i kyrka idag så ser jag ju likadant. Folk jublar och skrattar och är jätteglada för att de har blivit frälst. De liksom bara skriker ur sig all glädje. Hyllar Herren någonting så högt för att kyrkan finns. Och det är sånt liv där så att det är frågan om huset kommer hålla. Nu överdriver jag betydligt, det förstår ni ju. Men det skulle man ju hellre se än en kyrka av sten. Men snälla ni som har tagit emot Kristus, det är ni som är byggstenarna. Församlingen är alltså samlingen människor som tillhör Kristus. De är räddade. Man är inte räddad för att man går till kyrkan. Man är inte räddad för att man har fått påvens välsignelser. Glöm det. Vänd er till Jesus istället. Men tider är, för han är den enda vägen till Gud. Maria skymmer sikten, påven skymmer sikten, katolska kyrkan skymmer sikten till räddningen och Kristus. Det är Jesus ni ska ha. Han har förberett allting. Så när ni går undan det så kommer han att ta hand om er. Hur bönden ni än är, hur krångligt det än ser ut. Hur ni kanske till och med får lida väldigt mycket för Jesus Kristus skull. Om det står här att de hade fått lida mycket för hans namns skull. Ja, men ta heller det lidandet då. För att sen ha en evighet tillsammans. I en helt underbar evighet. Undvik att hamna det jag pratade om i förra veckan. I Jesu Kristi namn. Amen.